السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فتشترة قيانهم كتاب توحيد أو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبيكم فرام تل كابيتل 62. Och där så säger författaren Bab Maja'a fi Munkiri al-Qadr. Kapitlet vad som har nämnts beträffande den som förnekar ödet. Kapitlet vad som har nämnts beträffande den som förnekar ödet. Och när författaren säger vad som har nämnts så menar han här vad som har nämnts för wa'id, yani för straff och hot mot dem som förnekar ödet. Och ödet har ju en annan synonym som är det förutbestämda på svenska. Och det är från muslimens tro. Att man tror på imans sex pelare. Som vi kommer att nämna den kända hadith Umar radiyallahu anhu, där profeten Muhammad alayhi salam sa att från iman är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen och att tro på det förutbestämda, det goda och det onda i det. Så det är från våran aqida att tro på ödet. Och det är också från iman, eller från tawhid. Det är också en del av tawhid. Och det är därför författaren nämner det i denna bok. Och vi har ju nämnt tidigare att tawhid kan delas in i tre kategorier. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya och tawhid al-asma'i wa sifat. Tron på ödet, vilken del av tawhid är den länkad till? Tawhid al-rububiyya. För att tawhid al-rububiyya betyder att man tror, eller man särskiljer Allah i sin tro på att han är skaparen, upprätthållaren, den som ger liv och den som tar liv och så vidare. Och även här den som är allkunnig, den som bestämmer överallt och den som har skapat allting. Och det här faller in under tron på ödet. Ja. Och därför har det också berättats att Imam Ahmed sa att al-qadr är qudratullah. Tron på ödet är tron på Allahs makt. Ja. Och Ahlusunna wal Jama'a, de muslimer som har den korrekta trosuppfattningen, tror att ödet består av fyra stycken maratib, fyra stycken nivåer. Fyra stycken nivåer, och vi har nämnt dessa tidigare, men de är värda att repetera. En tron på ödet omfattar fyra saker. Tron på al-qadr omfattar fyra saker. Den första är al-ilm, Allahs kunskap. Den andra är al-kitaba, att Allah har skrivit allting. Och den tredje är al-khalq, att Allah har skapat allting och satt det i verket. Han har låtit det ske. Och det fjärde är att Allah har velat allting. Allting som sker, sker med Allahs vilja. Och det som inte har skett är inte någonting som Allah har velat. Låt oss gå igenom dessa fyra igen. Tron på ödet är då tron på det första, Allahs kunskap. Ilmullah. Allahs allomfattande kunskap. Vi vet att från Allahs namn är al-alim. Den som har kunskap om allt. Vi tror att Allah azza wa jal har kunskap om allt som har skett. Någonsin. Allt som sker. Och allt som kommer att ske. Och saker som inte kommer att ske eller har skett. Hur de skulle vara om de hade skett. Hänger ni med? Allah har kunskap om allt som har varit. Någonsin. Det finns ingenting som Allah inte vet. Allah har kunskap om allt som sker. Varenda sak som sker. finns ingenting som Allah inte vet. Hur många människor det finns. Hur många blad det finns på världens träd. Hur många hårstrån det finns på våra huvuden. Vad vi tänker. Vad alla människor säger samtidigt. Yani, det finns ingenting som Allah inte vet. Vare sig det handlar om det gångna, det nuvarande eller det kommande. Han vet framtiden. Och de lärda säger att han vet till och med saker som inte har skett, hur de skulle vara om de hade skett. Saker som inte har skett, hur de skulle vara om de hade skett. Ja. Därför säger Allah om kuffar. När de säger på domedagen, låt oss gå tillbaka. Låt oss gå tillbaka till jorden och ge oss en andra chans. Då säger Allah, lauruddu la'adu limanuhu anhu. Att om de hade fått gå tillbaka, så hade de gått tillbaka till det de var på. De hade blivit kuffar igen. Det är något som aldrig kommer att ske, men om det sker så vet alla hur det skulle resultera. Det här är den första nivån av tron på ödet. Tron på Allahs allomfattande kunskap. Som inte utelämnar något. Två, tron på al-kitaba. Att Allah har skrivit ner allt som kommer att ske fram till domedagen. Kullu shay'in maktub. Allah har skrivit ner allting som kommer att ske fram till domedagen. Och när skrev Allah ner allt detta? Någon som vet? 50 000 år innan vad? Innan det han skapade himlarna och jorden. Som nämndes i hadith muslim. Så 50 000 år innan det att Allah skapade himlarna och jorden, så skrev han ner allting. Ja. Och ett fel som vissa gör, att de säger Allah känner till framtiden 50 000 år innan han skapade oss. Yani Allah har känt till allting som kommer att ske. Yani till och med 50 000 år innan han skapade oss. Och det är fel att säga så. Allah har alltid i all evighet känt till allting. Inte bara 50 000 år innan han skapade oss, utan 50 000 år innan han skapade oss skrev han ner det. Men han har alltid känt till det. Förstår ni? Så att ett fel som vissa gör, att de säger sådär. Allting skrevs ner i Lawh al-Mahfuz, denna bevarade bok. Allt som kommer att ske till domedagen. Den tredje nivån av tron på ödet är tron på att Allah subhanahu wa ta'ala har velat allting som sker. Ingenting sker i skapelsen förutom med Allahs vilja. Och den sista nivån är att Allah azza wa jall sätter saker och ting i verket. Han skapar det som han visste och skrev, och det som han vill skapar han och låter ske. Det här är de fyra nivåerna av ödet som man måste tro på. Ja. Vad beträffar tron på ödet, så tror vi också att Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss en fri vilja. Allah azza wa jall vet allting och har skrivit allting, men han har också gett oss en fri vilja. Vi är inte tvingade till att göra saker och ting, som vissa av Ahlul Bidda säger, utan vi har en fri vilja. Liman sha'a minkum an yastaqim. För den av er som vill gå den raka vägen. Så vi har en fri vilja. Och de som har valt att gå vilse har valt det själva. När de valde att gå vilse, så vilseledde Allah deras hjärtan. Så när de valde att gå den dåliga vägen, så lät Allah dem gå den vägen. Så vi har en frivilja. För säger vi att vi är tvingade till att göra saker och ting som är haram eller dåligt eller kuffer, så innebär det att Allah har tvingat oss till saker som vi inte vill, och sen kommer vi straffas för detta i nästa liv, vilket skulle vara orättvisa. Och vad är då, om vi är tvingade till saker och ting, vad är då syftet med att skicka profeter? Vad är då syftet med att skicka uppenbarelser? Och vad är då syftet med att etablera domedagen där folk ska belönas och straffas? Om de ändå inte hade någon frivilja. Eller hur? Allt detta skulle vara i onödan och orättvisa. Så vi har en frivilja, men Allah azza wa jall vet vad vi kommer att välja. Ja. Och när sahaba ställde den här frågan, De sa till profeten alaihissalam, om allting är bestämt, om alla redan har bestämt allting och vet allting, varför ska vi då agera? Varför ska vi då göra någonting? Och de ställde inte den här frågan för att typ tjafsa eller argumentera eller trots, utan de ställde den här frågan för att få vägledning, söka kunskap. Så varför ska vi då agera om allting redan är bestämt? Då så sa profeten alaihissalam, i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu, eller som han sa. Ni ska agera för att det som är skrivet för människan kommer att underlättas för henne. Det som är skrivet för henne kommer att underlättas för henne. Och så läste han de här verserna från surat Al-Layl. Så om du är en människa från gott, en människa från Jannah, så ska du agera med gott och Allah kommer underlätta för dig vägen till paradiset. Och människan som är ond kommer att agera ut med sin ondska och vägen till elden kommer att vara lätt för honom. Så man ska i alla fall agera och man ska aldrig förlita sig på ödet och säga att allting är skrivet, utan agera och gör det som är gott. Och Allah azza wa jall, yani, ingenting kommer då att ske förutom med Allahs vilja. Ja. Sen så nämner författaren ett antal hadither i detta kapitel. Och den första är hadith Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhum. Där så sa då Abdullah ibn Umar vid honom, i vars hand Ibn Umars själ vilar i. Om någon av dem ägde så mycket guld som berget av Uhud och sedan skänkte det i välgörenhet, så hade Allah inte accepterat det från honom så länge han inte trodde på ödet. Och sen så bevisade han detta med profetens hadith alaihi salatu wassalam, då han sa att iman är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen, och att tro på ödet, det onda, det goda och det onda i det. Och denna hadith finns i Muslim. Och det finns en berättelse bakom denna hadith. Och det var att två män från Irak, för jag tror Basra och Kufa, kom till Hajj och letade efter någon från Sahaba som de kunde fråga om ödet. För det hade kommit en sekt i Irak som kallades för Al-Qadariya, som då förnekade ödet. De förnekade att Allah Azza wa Jal, ja, ni känner till vad som händer i framtiden och så vidare. De har en avvikande aqida. Så de kom till Abdullah bin Umar och frågade honom den här frågan. Ja, ni, det finns ett folk hos oss som förnekar ödet. Och de säger att yani, saker och ting sker bara spontant. Ingenting är bestämt. Och innan Abdullah ibn Umar svarade med detta svar, så sa han till dem: berätta för dessa människor att jag är fri från dem och de är fria från mig. De som förnekar ödet har jag ingenting med att göra. Yani, de är inte muslimer, de är kuffar. Det var det första han sa. Och sen så sa han: berätta också för dem att om någon av dem skulle ha så mycket guld som berget av Uhud, yani tusentals ton, miljontals ton med guld som de skänkte, fisa bilillah, så skulle Allah inte acceptera detta från dem tills de tror på ödet. Yani hur mycket de än skulle skänka, så skulle det inte accepteras från dem. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala accepterar ingenting från en kafir. Eller hur? Eller detta är ett bevis på att de inte är muslimer. För de som Allah inte accepterar gärningarna från är icke-muslimer. Allah accepterar från muslimerna. Men när man säger så här att Allah skulle inte acceptera från dem hur mycket de än skänker, så betyder det att de inte är muslimer. Och sen så nämnde han som bevis på tron på ödet den kända hadithen, hadith Jibril, där Umar radiyallahu anhu berättar att Jibril a.s. kom till profeten Muhammad a.s. och frågade honom om al-islam, al-iman, al-ihsan och al-sa'a. Och då profeten a.s. frågades om iman, så sa han: iman är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, sändebuden, den yttersta dagen och att tro på el-qadar khairihi wa sharri, och att tro på det förutbestämda, det goda och det onda i det. Ja. Och här finns också en annan fayda, en annan lärdom. Och det är att tron på ödet, el-qadar, det står i Koranen, eller hur? Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Att allting har vi skapat ut med ödet. Och det finns många andra verser också som tyder på detta. Men Abdullah bin Omar valde ändå en hadith som bevis. Trots att det finns koranverser som bevis. Och det här är en lärdom, för det finns de som säger att nej, jag vill inte höra någon hadith-bevis. Jag vill höra bevis från Koranen. Jag vill bara ha bevis från Koranen. Har ni hört argumentet någon gång? Eller det står inte i Koranen. Taib, vi muslimer tror på Koranen och sunna. Så länge hadithen är autentisk så utgör den också ett bevis. Och du måste inte använda ett bevis med Koranen. Du kan också använda bevis från sunna. Så länge hadithen är autentisk. Självklart, Koranen är det mest korrekta och vad kan man säga, det som är största beviset i islam. Men man kan också utan tvivel använda hadither som bevis. Som Abdullah bin Omar här gjorde. Ja. Sen så nämner författaren en till berättelse från Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Och även denna berättelse är förkortad. Det finns också en inledning för denna berättelse. Och det var att hans son frågade honom om råd. Allah, när han var i de sista stunderna i sitt liv, så ville han ha ett avskedsråd i livet. Och då så bad hans far honom, eller bad folket att sätta honom upp. För han låg i sängen. Innan han gav det här rådet om islam så ville han ge det på bästa sättet. Han ville sitta upp. Och då så sa han till sin son, Ya Bunia, min son. Du kommer inte att uppleva sötman av tron förrän du vet att det som redan har hänt dig var ämnat för dig. Och det som har förbigått dig inte var ämnat för dig. Jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga, det första Allah skapade var pennan. Och han sa till pennan, skriv. Och då så sa pennan, min herre, vad ska jag skriva? Och då så sa Allah, skriv vad som kommer att äga rum fram till domedagen. Min son, jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga, den som dör på någonting annat än detta är inte från mig. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Och den är sahih. Och i denna hadith finns det många, många lärdomar. Den första lärdomen kanske är just det här med fader och son. Då sonen ber sin fader om råd. Och hans far ger honom rådet att tro på ödet. Och det här bevisar vikten av att lära barnen aqida. Den korrekta trosuppfattningen. Att lära våra barn den korrekta aqida. In i det sista så är det viktigaste hos folket av tawhid att föra vidare denna tro. Att våra barn endast ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätta någonting vid hans sida. Och att de ska ha en korrekt trosuppfattning. Och vi finner samma råd när Luqman alayhi salam gav råd till sin son. Han gav många fina råd. Vad var det första rådet som hans son fick? Ja? Första och viktigaste rådet. La tushrik billahi shay'a. Sätt ingenting vid Allahs sida. Gärna dyrka endast Allah. Tawhid är det viktigaste. Och vi finner samma sak i surat al-Baqara. När Ibrahim och Jakob låg på dödsbädden så gav de också sina barn rådet att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är viktigaste rådet som man lämnar efter sig. Och många tyvärr, om de skulle vara i denna sits och lämna efter sig ett råd, så skulle de säga, min son, ta hand om familjen. Min son, ta hand om våran affär. Och så vidare. Ta hand om släkten. Men det viktigaste är då att lämna dessa råd efter sig, att barnen ska ha den korrekta akidan. Och de nämner också här hans tillvägagångssätt. Då han säger Ya Bunayya. Flera gånger. Min son. På ett väldigt vackert sätt. Ya Bunayya. Ya Bunayya. Och det är så man ska tilltala folk på bästa sätt för att fånga deras uppmärksamhet. Man säger inte ja jahil, men ta'rif hadha, du som är okunnig, fattar du ingenting? Det här måste du tro på. Om du tilltalar en person och säger du är okunniga person. Hur ska han lyssna på det? Eller fattar du ingenting? Hur ska han lyssna på det? Eller du använder hårda och stränga ord och så vidare. Men gärna tala till folk på ett fint sätt. Han sa här att du kommer inte finna sötman av iman tills du tror på ödet. Och han sa tills du vet att det som har drabbat dig aldrig kunnat förbigå dig. Och det som har förbigått dig aldrig kunnat drabba dig. Det här är ödet. Yani tills du vet och tror att det som har drabbat dig aldrig kunnat undgå dig. Vad menas med detta? Yani allt som har hänt dig i livet, gott och ont och sjukdomar, problem, aldrig, det finns ingen chans att det skulle kunna undgå dig. Det var skrivet. Du ska aldrig tänka, men om jag hade gjort det här hade det här inte hänt. Det som har hänt och det skulle aldrig någonsin gå att ändra på, för det är skrivet i boken för 50 000 år innan Allah skapade allting. Du vet detta. Allt som har hänt, khalas, det var skrivet. Ingenting skulle kunna undgå mig någonsin av det som har hänt mig i livet. Ingenting går att ändra på. Och det som inte har drabbat mig skulle aldrig kunna drabba mig. Khalas. Jag fick inte pengar, jag fick inte si, jag fick inte så, jag fick inte jobbet, khalas. Jag skulle aldrig ha fått det heller. Det var inte skrivet. När du har den här tron på ödet, så ger det dig den här tryggheten. Alhamdulillah, ala kulli hal. Du accepterar ödet. Qaddar Allah wa ma sha fa'al. Det här var ödet, det här var det som Allah ville. Det här ger dig den här tryggheten. Att Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit allting. Och Allah azza wa jalla, han är vis och han är rättvis. Och han skriver bara det som är gott för mig. Det som har drabbat mig, det var khair. Det som jag inte har fått, det var khair. Det var gott. När du har den här tron på Allah subhanahu wa ta'ala, då får du sutman av iman. Du får den här tryggheten och stabiliteten i din aqida och din iman. Så han säger här då att du finner sutman av iman när du tror på ödet. Och sen så nämnde han hadithen där profeten Muhammad alaihissalam sa att det första som Allah skapade var pennan. Och han sa till pennan, skriv. Ja. Här finns det lite olika tolkningar. Vad menas med att det första som Allah skapade var pennan? Det första Allah skapade var pennan. Ja. Många lärda säger att det första Allah skapade från det som är relaterat till våran värld var pennan. Allah skapade saker före pennan. Så denna hadith betyder inte att det första Allah skapade av allting var pennan, utan det första relaterat till våran värld var pennan. Taib. Varför? För hadithen nämner att Allah subhanahu wa ta'ala, när han då skapade pennan och sa till pennan att skriva, så nämnde profeten alaihissalam wa kana arshuhu 'ala al-ma', att Allahs tron var på vattnet. Så tronen och vattnet fanns innan pennan. Taib. En annan tolkning är att man säger då awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, som man kan säga på arabiska, när Allah först skapade pennan så sa han till den, skriv. Det kan också betyda, man kan också läsa hadithen på ett sånt sätt. In awwala ma khalaqa Allahu al-qalam qala lahu uktub. När Allah först skapade pennan så sa han till den att skriva. Vilket inte betyder att det var det första han skapade. Utan att när Allah, yani, först skapade, eller när Allah skapade pennan, så sa han till den att skriva. Eller hur? Adi. Ja. Och de nämner också här att Allah subhanahu wa ta'ala, han är el-khaliq. Eller hur? Skaparen. El-bari, el-musawwir, formaren. Och det här är också en egenskap vad gäller alla Allahs namn och egenskaper. Allah Azawajal är skaparen. Allah Azawajal har alltid skapat. Det var inte så att innan han skapade pennan och tronen och vattnet så har han inte skapat. Allah har alltid i all evighet utan början skapat. Han har alltid varit Al-Khaliq. För alla de här egenskaperna som Allah har och de här namnen, yani, lever han alltid upp till. Han är alltid skaparen. Han är alltid formaren. Han är alltid den barmhärtiga, alltid den förlåtande och så vidare. Och han kommer alltid att skapa i all evighet. Så det var inte så att han inte skapade och sen började skapa och sen slutade. Han har alltid skapat och kommer alltid att skapa i all evighet. Nej. Så Allah sa till pennan att skriva. Och då så fick Allah pennan att tala och pennan sa, vad ska jag skriva? Och då så sa Allah, skriv allting, el-maqadir, yani ödet som kommer att ske fram till essa'a, fram till domedagen. Ödet, allt som kommer att ske fram till domedagen. Och det här är beviset på tron på att allting är skrivet. Och som vi nämnde, minsta detaljer är skrivet i denna bok. Gärna att ni skulle sitta här idag är skrivet i denna bok 50 000 år innan Allah skapade skapelsen. Att han skulle hosta eller nysa är skrivet. Att han skulle smila är skrivet. Allting är skrivet i den här boken. Subhanallah. Vilken bok. Ajib, eller? Hur stor är den och hur mycket text finns det i den? Subhanallah. Allahu azim, Allah är otroligt mäktig. Och sen så sa han, ja bunayya, min son, jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga, den som dör på någon annan tro än denna är inte från mig. Den som dör och inte tror på ödet är inte från mig. Han är inte muslim. Den som inte tror på ödet är inte muslim. Och sen så nämner författaren en annan riwaya, en annan narrering från Imam Ahmed, där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa, inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam fa qala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'a bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Det första Allah ta'ala skapade var pennan, och han sa till pennan, skriv. Och den stunden så skrevs allting som skulle hända ner. Allting som skulle hända fram till domedagen ner. Och den hadithen är ungefär samma som den tidigare. Och i en tredje hadith från Ibn Wahb. Från Ibn Wahb. Där så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ. Den som inte tror på qadr, det goda i såväl det onda i ödet, kommer Allah att bränna i helvetets elden. Eller den som inte tror på ödet kommer Allah att bränna i helvetet. Varför? För den personen är inte muslim. Den personen är kafir, och den som är kafir kommer att brinna i helvetet. Men här nämndes ett tillägg vad handlar om att tro på ödet. Att tro på det goda och det onda i ödet. Och det nämndes ju också i hadith al-iman, hadith Jibril, alayhi salam. Vad menas med att tro på det goda och det onda i ödet? Det goda, det kan vi acceptera. Det är inget problem att förstå det goda som Allah har föreskrivit. Men vad menas med det onda? Har Allah bestämt onda saker? Har Allah skapat onda saker? Det är en fråga som är väldigt viktig att förstå sig på. Allah subhanahu wa ta'ala är vis och rättvis. Och allting som Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt finns det gott i slutändan. Och de saker som Allah azza wa jalla då har bestämt, man kan säga att det finns de saker som är goda i sig själv. Och de saker som kanske inte är goda, men de leder till någonting gott. De saker som är goda i sig själv, som till exempel att vi ska be, vi ska göra dhikr, vi ska betala sadaqa, vi ska fasta, de är goda i sig själv. De saker som leder till någonting gott, Det kan vara en sak som till exempel sjukdomar. De leder till förlåtelse, de leder till ödmjukhet, de leder till att man vänder sig tillbaka till Allah, att man gör dua och så vidare. Till och med det värsta man kan tänka sig från de saker Allah har skapat. Vad är det för någonting? Vad är det värsta man kan tänka sig? Shaitan, eller hur? Ondaste som finns. Finns det någonting gott i shaitan? Eller finns det någonting gott med att Allah skapade shaitan? Nej, det gör det. Det finns en vishet bakom att Allah skapade djävulen. Och det finns ett gott syfte med att Allah skapade shaitan. Varför? Shaitan i sig själv, han är inte god. Han är ond. Och vi söker skydd från det onda Allah har skapat, eller hur? Och min sharri med khalaq. Men, yani att shaitan finns gör att den här kampen mellan ont och gott finns. Shaitan kommer till dig och viskar, skickar sina soldater på dig att du ska synda och du ska göra det ena och det andra. Och du säger, a'udhu billahi min shaitan rajim. Och du står emot. Det här är jihad nafs. Du krigar mot shaitan. Vilket alla tycker om, eller hur? Det leder till att du kämpar. Och du får starkare iman. Och du får inshallah större belöning i paradiset. Vilket är någonting alla tycker om. Eller hur? Så att, djupa frågor som också Ibn Qayyim tar upp i hans bok om ödet, Shifa al-Alil, som är väldigt djup, mashallah, 500-600 sidor ungefär, som talar om ödet. Men han nämnde där i just det här att Allah azza wa jalla har inte skapat någonting som är 100% ont. Utan det finns någonting gott i allt. Eller det leder till någonting gott. Taib. Så att det här är det som menas med, yani, ödet, det goda och det onda. Ja. Man accepterar detta. Sen så berättar författaren en till hadith i detta kapitel. Och det är en hadith som berättas i Al-Musnad och Sunan från Ibn Daylami. Han sa, jag kom till Ubay ibn Ka'b. Och han sa till honom, jag känner mig inte helt bekväm beträffande qadar, alltså ödet. Berätta någonting för mig, kanske är det så att Allah kommer få detta att försvinna från mitt hjärta. Och då så sa Ubay, om du skulle ha spenderat så mycket som berget av Uhud i guld, så skulle Allah inte acceptera det från dig tills det att du tror på ödet. Och vet att det som redan har hänt dig var ämnat för dig, och det som har förbigått dig inte var ämnat för dig. Och om du skulle dö med en annan tro än detta, så kommer du att höra till eldens folk. Och efter detta så sa den här mannen att jag gick till Abdullah ibn Mas'ud och Hudayfa ibn al-Yaman och Zayd ibn Thabit, och att alla berättade samma sak från profeten Muhammad a.s. till mig. Och denna hadith är autentisk, den finns i Musnad Imam Ahmed. Så här berättar Ibn Daylami radiyallahu anhu, som var en av tabi'un, en av de stora ulema från tabi'un, att han kom till Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b. Är det någon som vet vad Ubay ibn Ka'b var känd för? Sahabin, Ubay ibn Ka'b. Vad var han känd för? Ja, han var en av dem. Sahaba som bemästrade och reciterade Koranen. Yani bäst. Och han var också den sahabin som Umar ibn Khattab radiyallahu anhu satte som imam i Taraweeh. När han samlade sahaba i Taraweeh, så var det Ubay som då ledde dem i bönen. Så den här mannen, Ibn Daylami, kom då till Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu och berättade att han kände, yani hade tvivel eller förstod sig inte på det här med ödet riktigt. Och då så ville han att Ubay skulle berätta någonting för honom som skulle få hans hjärta att finna frid. Och då så sa Ubay att om du skulle spendera så mycket guld som berget av Uhud, så skulle Allah inte acceptera det från dig så länge du inte tror på ödet. Och vet att det som har drabbat dig aldrig kunnat undgå dig, och det som har undgått dig aldrig kunnat drabba dig. Och om du inte dör på detta, så kommer du vara från eldens invånare. Gärna, du måste tro på detta. Och sen så gick den här mannen till andra sahaba som Ibn Mas'ud, Hudayfa och Zayd ibn Thabit, och de sa alla samma sak. Ja. Och jag vill här, den här hadithen nämner liknande av det som vi berättade tidigare. Men det finns en lärdom här. Och det är att de här tre berättelserna som nämns, Hadith ibn Umar, Ubadah ibn Samit och ibn Daylami. I alla dessa tre berättelser så finner vi att de som ställde frågan vände sig till ulema. I den första hadithen var de här två männen från Irak som hade träffat den här gruppen Al-Qadariya. De gick och sökte svar och kunskap hos Abdullah ibn Umar. Den andra berättelsen var Ubadah ibn Samit, då hans son, yani, gav dessa råd till sin son som sökte råd. Så hans son vände sig till hans far som var en av de lärda sahaba. Och i den här berättelsen så finner vi att Ibn Daylami vände sig till Ubay ibn Ka'b, Ibn Mas'ud, Hudhayfa ibn al-Yaman och Zayd ibn Thabit. Så vad lär vi oss av detta? Som författaren nämner i Al-Fawaid, att salaf brukade vända sig till ulama för att söka rådgivning, för att söka svar, för att avlägsna tvivel. Och det är vår skyldighet. Att har vi en fråga, har vi en iskal, någonting vi inte förstår oss på, så måste vi vända oss till ulama. Inte som folk gör idag, de har frågor om islam och de vänder sig till vem som helst. Google, Sheikh Google, Sheikh Facebook, någon dold kille, Abu Fulan på Facebook, ställer massa frågor. Någon som inte har studerat islam, någon som är jahil. Yani, de vänder sig till fel källor. Så söker man vägledning så vänder man sig till ulema, till de stora ulema. En annan lärdom från den här berättelsen, det var när Ibn Dulaymi berättade att alla sahaba han vände sig till gav samma svar, exakt samma svar. Det här är ett bevis på att kunskapskällan hos sahaba var en och samma. Aqidan hos sahaba var en och samma. Sahaba hade inga olika trosuppfattningar. De var inte splittrade i deras aqida. Som vissa ahlul bidda försöker säga. Att sahaba hade ikhtilaf i aqida. La wallahi. De hade en och samma aqida. Och de tog sin aqida från en och samma källa. Koranen och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så därför var de enade på en och samma tro. De hade inga olika åsikter i sin trosuppfattning. Och samma sak är det med Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ahlul Athar, Ahlul Hadith, As-Salafiyun. Deras aqida är också en och samma. Deras källa är Koranen och Sunnah och det som sahaba var på. Och det här är en av de unika egenskaperna och särdragen hos Ahlul Sunnah wal Jama'a. Som också bevisar att de är på sanningen. Att de är enade på en och samma aqida. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Att skulle denna bok vara för någon annan än Allah så skulle de finna mycket ikhtilaf, mycket olika åsikter. Så är det. Sanningen finns det inga motsägelser i. Och samma sak är det med folket av sanningen, Ahlus Sunna wal Jama'a. I deras aqida finns det inga motsägelser. Det finns ingen ikhtilaf i deras aqida. Och därför så sa en man av salaf, en stor lärd man från salaf, han sa att en unik egenskap hos Ahlus Sunna wal Jama'a är att om du läser deras böcker, spelar ingen roll vart de skrevs, i vilket land de skrevs, och det spelar ingen roll i vilken tid de skrevs, alltså böckerna om aqida. Det spelar ingen roll vart de skrevs, om det var i Iran eller om det var i Irak eller om det var i Mekka eller om det var i Masr eller om det var i Marokko eller Spanien. Det spelar ingen roll. Och spelar ingen roll när de skrevs. Om det var år 50 eller år 100 eller år 500, så är det en och samma aqida. Och han sa det är som att det är en och samma författare. Till skillnad från Ahlul Bidda, där i en och samma grupp finner du olika åsikter i deras aqida. I en och samma grupp. Kanske en och samma författare säger en sak en dag och en annan sak en annan dag. Ja? Och de gör takfir på varandra och takfir på andra grupper och så vidare. Medan Ahlus Sunnah wal Jama'a, alhamdulillah, det är så vackert. Vi kan idag studera Imam Ahmeds aqida, imorgon Imam Shafi's aqida, i övermorgon Imam Malik's aqida, Ibn Qayyim's aqida, Sheikh bin Baz's aqida. Det är en och samma aqida, alhamdulillah. Vi är inte förvirrade i vår aqida. Och det är ett bevis på att det här är sanningen. Alhamdulillah. Ja. Taib, låt oss gå vidare till nästa kapitel som också är väldigt viktigt. Och det är inshallah lite kortare än detta kapitel. Och där så säger då författaren Bab Maja'a fil Musawwirin. Kapitlet vad som har nämnts beträffande de som avbildar. I det här kapitlet så kommer författaren att ta upp synden av att avbilda. Att avbilda betyder här att måla eller skulpturera någonting som har en själ. Att måla en människa, ett djur, en ängel, en jinn med handen, att måla på ett papper eller på några kläder eller på väggen eller någonting. Eller att göra en skulptur, en staty av någonting levande. Och det här är en av de största av synder som finns i islam. Min akbar al-kabair, som vi kommer att nämna bevisen på. Och det här är någonting som de lärda är överens om. Att det är haram att avbilda någonting som har en själ. Varför nämner författaren detta i Kitab al-Tawhid? Vad är sambandet mellan att avbilda och tawhid? Det är kyrk. På vilket sätt?
Första generationen efter
något. Ahsant. Nah. Dessa avbilder är en av de största orsakerna till att folk fallit in i kyrk. Dessa avbilder är en av de största orsakerna till att folk fallit in i kyrk. Och som brodern nämnde, den första gången som folk gjorde kyrk i denna umma, eller generellt i mänskligheten, det var just på grund av avbilder. Då Nuh alayhi salam skickades till sitt folk som då hade börjat dyrka dessa avbilder. Ja. Och den andra orsaken till varför avbilder strider mot tawhid är för att den som avbildar försöker att efterlikna Allah i att skapa. Försöker efterlikna Allah i att skapa. Och att skapa är någonting som då är unikt för Allah Azza wa Jal. Och vi har inte rätt att tävla med Allah i detta. Att försöka skapa någonting bättre eller finare än honom. Så därför är det haram att avbilda. Och man kan också lägga till varför det är haram att avbilda. Men det kanske inte är relaterat till just kyrk. Och det är att dessa avbilder ibland kan vara en fitna. Avbilder på till exempel vackra kvinnor och liknande saker. Det kan vara en fitna. Det kan vara en prövning för människan. Ja. Och här nämner författaren ungefär fem stycken hadither som bevisar detta. I den första hadithen så berättar då Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jalla säger, hadith qudsi: "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Allah säger, vem är mer orättvis än han som försöker skapa som min skapelse? Låt dem skapa en myra eller ett frö, eller låt dem skapa ett korn. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Yani här säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Men adlamu." Vem gör mer orätt? Och här säger Sheikh bin Baz: "Hada istifham bima'na an-nafi, ay la ahad adlam mimman 'amila hada al-'amal." Allah säger, vem är mer orättvis? Det betyder här att Allah negerar. Ingen är mer orättvis än den som gör denna synd. Den som försöker skapa som min skapelse. Yani det här är den mest orättvisa och förtryckande människan. Den som försöker att efterlikna Allahs skapelse. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala som en yani ta'jiz. Yani han som en utmaning här. Om ni nu försöker skapa som min skapelse, skapa då en myra. Om ni kan. Kan inte det skapa då ett korn eller ett frö? Och det här är inte att alla säger att vi ska avbilda, utan det är som en utmaning. Som då alla säger att om ni påstår att Koranen är falsk, gör då en likadan. Skriv en likadan. Ingen kommer kunna göra det. Så här, skapa en myra om ni kan. Och lägg märke till att Allah Azza wa Jal här använder de minsta av saker som exempel. Kan inte skapa en myra, kan inte skapa något större. En myra. Och vad som menas här, gör en myra, det är inte att måla en myra. Eller gör en liten myrstaty. Gör en levande myra. Som går, dricker, äter, bygger. Kan någon av människorna göra detta? Om människorna och jinnerna skulle enas för att skapa en myra, kan vi göra det? Nej. Vi kan inte ens göra som alla säger, en flugas vinge. Ingenting kan vi göra. En fluga kan vi inte ens göra. Om vi skulle vara enade. Taib, ni kan inte göra en myra. Gör ett korn då. Ett frö. Från ingenting, skapa ett frö. Som ni sen kan stoppa i marken och vattna och det kommer växa upp ett träd och ge frukter. Kan vi göra det? Subhanallah. Det här visar hur otroligt mäktig Allah är. En sån liten sak som ett frö. Subhanallah. Frö. Och från det här fröet, mashallah, kommer träd och växter och grönska och subhanallah. Allah är väldigt mäktig. Så att denna hadith är då ett bevis på att det är förbjudet att avbilda. Och sen berättar också författaren från Aisha radiallahu anha att profeten Muhammad a.s.w. sa: folket som får det hårdaste straffet på domedagen är de som försöker att imitera Allahs skapelse. Ashaddu nasi azaban yawm al-qiyama alladhina yudahiuna bikhalqillah. Här så säger då profeten a.s.w. att de som får det hårdaste och strängaste straffet på domedagen är de som försöker att imitera Allahs skapelse. Och det här tyder på att det är en av de stora synderna att avbilda. Men här finns en ishkal som vissa av ulma har diskuterat. Den som målar en bild får det hårdaste straffet på domedagen. Taib, om en muslim målar en katt till exempel, får han det hårdaste straffet i helvetet på domedagen? Är det lika hårt som kuffar? Förstår ni problemet? Alltså, den här frågan. Ja. Kan, för den här synden, får han ett lika hårt straff som kuffar, som får det hårdaste straffet i helvetet, längst ner i botten i helvetet, som shaytan, om han gör den här synden? Förstår ni frågan? Är det möjligt? Ja. De lärde har svarat på den här frågan med olika svar. Vissa säger här att om han gör en avbild, han målar ett djur eller en människa med avsikten av att tävla med Allah, så jag ska göra något vackrare än Allahs skapelse, så han kafir. Och den som är kafir får det hårdaste straffet i helvetet. Ett annat svar är den som avbildar någonting med avsikten att det ska dyrkas vid sidan av Allah. Han gör en staty med avsikten att folk ska tillbe denna staty. Då är han också kafir och kommer att brinna i det hårdaste straffet i helvetet. Taib. Ett annat svar är också att när profeten alaihissalam säger ashaddu nasi azaban yawm al-qiyama, den som har det hårdaste straffet på domedagen, betyder här den som har ett av de hårdaste straffen. Ett av de hårdaste straffen. Det finns många straff, men han har ett av de hårdaste straffen. Och beviset på det är att det har nämnts många hadifer. Den som har det hårdaste straffet. Och det här är någonting som är tillåtet på arabiska språket. Att du säger så här. Ashaddu nasi azaban. Den som har det hårdaste straffet på domedagen betyder den som har ett av de hårdaste straffen. Och man kan tala så på arabiska. På samma sätt som man också kan vända på det. Att säga den bästa gärningen är si och så. Och det finns många hadiser som säger den bästa gärningen är si och så. Men det är ma'ruf att den bästa gärningen kan bara vara en, eller hur? Den bästa. Men det finns flera hadiser som säger den bästa gärningen. Så det betyder en av de bästa gärningarna. Och det är tillåtet att prata så på arabiska. Att använda den här termen, en ism och tafdil på arabiska. Och det är bra att förstå sig på dessa principer. För du kanske läser en hadith, den bästa gärningen, och sen en till hadith, den bästa gärningen, och som nämner en annan gärning. Du förstår inte på hur. Ja, khalas. Då förstår du att, ja, men, alhamdulillah, det är tillåtet att säga detta på arabiska. Och det betyder en av de bästa av gärningar. Eller motsatsen, en av de värsta av synder. Men alla kulihal, ashaddu nasi adaban yawm al-qiyamah, en av de som har det värsta av straff, tyder på att den här mannen som avbildar har ett av de värsta av straffen på domedagen. Vilket tyder på att det är en av de värsta av kabair som finns. Att avbilda och att måla. Och att skulpturera någonting levande. Sen nämner författaren Hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: kullu musawwarin finnar, varje avbildare är i helvetet. Varje avbildare är i helvetet. För varje bild som han har gjort i denna värld så får den en själ som han straffas med i helvetet. Bukhari Muslim. Här säger profeten Muhammad alaihissalam: kullu musawwarin finnar, varje avbildare är i helvetet. Och det här är mycket, mycket hård varning. Varje avbildare som målar djur och människor och gör statyr är vart i nästa liv? I helvetet. Och inte bara där. Varenda avbild han har gjort, bild eller staty, kommer att få liv. Allah kommer ge dig liv på domedagen. Och den här avbilden kommer att straffa honom i helvetet. Så har han gjort 100 avbilder, Allah kommer ge liv till alla 100, de kommer att straffa honom i helvetet. Så ju mer avbilder, ju hårdare straff i helvetet. A'udhu billah. Så väldigt, väldigt allvarligt och grovt att göra dessa avbilder. Att måla människor och hästar och änglar och jag vet inte vad. Har man gjort detta måste man göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och riva sönder dessa bilder. Och ångra sig och aldrig göra om det. Mycket, mycket allvarligt. Och när en man hörde dessa hadither från Ibn Abbas, så sa han: men det är mitt levebröd. Jag är en målare. Vad ska jag göra? Då sa han: du kan istället måla träd och liknande saker. Natur, en saker som inte har en själ. Vilket tyder på att det är tillåtet att måla en saker som inte har en själ. Sen så nämner författaren hadithen från profeten alaihissalatu wassalam, där han sa: den som gör en bild, en avbild på någonting levande i detta liv kommer att få som uppdrag att blåsa en själ i denna sak, och han kommer inte att kunna blåsa. Den som gör en sån här avbild i dunja, den som målar någonting levande i dunja, kommer på domedagen. Allah kommer att säga till honom: ge liv till det du skapade. Ge liv till det du skapade, och han kommer inte kunna göra det. Och här säger Sheikh Fawzan, det här tyder på att han kommer straffas otroligt länge. Yani, ge liv, ge liv, ge liv. Han kommer inte kunna ge liv. Och han kommer straffas och straffas och straffas. A'udhu billah. Sen så avslutar författaren detta kapitel med att nämna en hadith från Abi Hayyaj. Denna man berättar att Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sa till honom: ska jag inte skicka dig på samma uppdrag som profeten skickade mig sallallahu alaihi wasallam? Han skickade mig med uppdraget av att förstöra varenda bild som jag ser och att jämna varje upphöjd grav med marken som jag ser. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Nah. Så här berättar Ali radiyallahu anhu att profeten Muhammad alaihissalam skickade honom på det här uppdraget. Uppdraget att vad? Att förstöra varje bild som han såg, eller staty. Och att jämna varje grav med marken som han såg. Och här säger ulemat, subhanallah, de här två sakerna, av bilder och gravar, är de största orsakerna till kyrk. Vi finner att folk som gör kyrk, yani, fäster sig med de här två sakerna. Avbilder och gravar. Så profeten alaihissalam skickade Ali radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin, att då förstöra varje bild som han såg. Och den här delen av hadithen är väldigt viktig. Ja ahle tawhid. Bröder av tawhid, aqida. Profeten al-Islam brukade förstöra bilder. När han kom till Kaaba, Yom al-Fath, och förstörde statyerna, så såg han att de hade målat en bild på Ibrahim al-Islam på Kaaba. Och han, yani, suddade ut den här bilden direkt. Han brukade förstöra kors i sitt hus. Allt som såg ut som kors brukade han förstöra. När han kom hem en gång och såg att Aisha radiallahu anha av okunskap hade hängt upp ett skynke med tasawir, bilder på levande saker på i hemmet, så blev han otroligt arg. Och han rev sönder det här skynket. De gjorde kuddar av det. Så att bilder är någonting man ska förstöra. Och få är de idag som bryr sig om detta. Få är de muslimer som praktiserar den här sunnan, att förstöra bilder. Få är de idag som inte tar bilder. Eller hur? Ja? Det är, han är ajib. Har inga bilder? Har inga foton? Det är ajib. Idag alla tar foton och alla har bilder överallt. I islam ska vi inte spara bilder. I islam ska vi förstöra bilder på levande saker och ting. Änglarna kommer inte in i ett hus där det finns bilder. Eller hur? Hur i hela världen kan du ha massa bilder på djur och lejon och barn och sånt på väggen? Vad är det här för islam? Du ska inte ha dessa saker på väggarna. Utan bilderna ska förstöras. Och namn. Du kanske säger att ja, det här som du talar om, det handlar om målade bilder. Och det handlar om statyer. Vi är överens. Inte foton. Det handlar inte om foton. Beträffande fotografier med kamera på levande saker. Faller det in under dagens dars eller inte? Det finns olika åsikter. Men majoriteten av de lärda säger ja. För den som tar ett foto på en människa, han är musawwir. På arabiska, han är musawwir. Han är en person som har tagit en bild. Gjort en avbild. Och profeten sa att varje musawwir är i helvete. Och andra lärda, vissa säger att nej, du har inte avbildat alla skapelser. Du har fångat alla skapelser på bild. Det är inte att tävla med Allah. Utan du har fångat alla skapelser på bild. Men Allah alim, majoriteten av de lärda säger att det inte är tillåtet att ta foton på levande saker. Och det säkraste är att låta bli, att vara på den säkra sidan. Att skydda sig själv och sin religion. Och även de ulema som har sagt att det faller inte in, som Sheikh Uthaymin och så vidare, har ändå sagt att man ska inte ta foton på sig själv och ha som minne. För det finns noll faida, det finns ingen nytta i detta. Ingen nytta i detta, att ha bilder på sig själv och så vidare. Så att bättre att låta bli. Och det enda som ulema nämner, som de är överens om, är att man får ta bilder om det finns ett behov. Man behöver ett passfoto, man behöver ett ID-kort och så vidare. Men det här, allt det här onödiga bilder på mobilen och Facebook och överallt, ska man undvika. Det finns inget khair i detta. Bilder ska förstöras. Så att denna hadith lär oss vikten av att förstöra bilder. Riva sönder dem. Och också den andra saken som Ali beordrade den här mannen med, och som profeten al-Islam beordrade Ali med, det var att jämna ut varje upphöjd grav med marken. Eller jämna ut dem. Och vad som menas med att jämna ut dem till nivån av andra gravar. I islam är det tillåtet att höja upp graven nivån av en shibr. Yani ungefär 30-40 centimeter. Så att den utmärker sig som grav. Och du får liksom, vad kan man säga, trycka så att den blir, massera att det är en grav. Det är max. Och man får inte höja graven mer än så, mer än en shibr. Så att om en grav är upphöjd med sand en meter, kallas, ta bort. Så att det bara blir lite sand kvar. Vad ska vi då säga om de som har byggt moskéer över gravar? Byggt monument över gravar? Vad ska man göra med dem? Ska man låta dem stå kvar eller? Nej, man ska riva dem. Eller hur? De ska rivas. De är haram. Och de leder till kyrk. Vilket vi kan se idag. När folk ser en grav och så värsta moskén och värsta byggnaden och det står vakter och massa grejer. De tänker, wow, här finns det mycket khair, här finns det mycket baraka. Och alla står och gör dua och gråter och De skänker pengar och de gör tawaf och allt möjligt. Det här leder till kirk. Därför ska såna här saker bort. Det hör inte hemma i islam. Dessa gravdyrkare och dessa gravar hör inte hemma i islam på det här sättet. Utan alhamdulillah, som det är i Saudiarabien. Kungen dör, han begravs. Wallahi, du går dit idag, du ser inte skillnaden på hans grav och städarens grav. Den ser exakt likadan ut. Eller hur? Och det är så det ska vara i islam. Alla gravar ska vara likadana. För det här leder till kirk. Vilket islam förbjuder helt och hållet. Och allting som leder till kyrk ska också stoppas. Ja. Så att, hoppas ni har förstått att det är otroligt allvarligt att avbilda någonting som har en själ. Med handen, måla, göra en staty. Kanske till och med också det här med fotografier, Allahu alam. Och också då faran av det här med gravar och så vidare. Så alhamdulillah, al-muwahhid, personen av tawhid, undviker bilder. Och målar inte bilder. Utan man undviker detta. Och det här är från din tawhid. Och från en av de största av synder är då att avbilda. Vilket tyvärr många muslimer har tagit väldigt lätt på idag. Men alhamdulillah, vi följer inte mainstream, vi följer inte vad majoriteten gör. Vi följer sanningen. Låt dem skratta åt dig, låt dem säga att du är konstig och så vidare. Jag bryr mig inte. Alhamdulillah. Gör det som är rätt. Yes. Alhamdulillah. Så vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.